Ja, hallå och välkomna till Skräpkulturpodden med mig, Filip Sternen.
Och mig, Josef Hermansson. Och idag har vi en gäst och det är...
Micke Majkadellika heter jag.
Välkommen, välkommen.
Tack så mycket.
Det är inte alltid vi har gäst.
Nej.
Så det är lite speciellt.
Idag är det lite lyxigt. Och inte vilken gäst som helst.
Nej.
Vilken press.
Ja. För de som inte alls har koll på dig, om du träffar på någon och de frågar vad du gör, vad brukar du säga då?
Men jag brukar säga att jag är en person med viss självskadebeteende, därför jag jobbar väldigt mycket med att göra film. Eller mitt yrke är film i alla dess former. Jag har gjort väldigt mycket musikvideos och det är egentligen det som jag vurmar mest för också. Musikvideon, därför att det är ett kreativt uttryck som är väldigt roligt och ganska snabbt media när man pratar film.
Mm.
Men utöver det så gör jag mycket reklamfilm och jag har gjort en långfilm precis och så vidare.
Grymt. Jag tänkte vi skulle ha lite musikvideofokus idag. Mm. Jag tänkte vi skulle börja med hur kom du in liksom på att börja skapa film?
Nej, men jag har ju alltid tyckt att film är roligt såklart, men det har inte varit någon självklarhet och det är fortfarande inte en självklarhet egentligen att jag tycker att det rörliga materialet är där som jag kreativt eller konstnärligt vill vara. Men det har bara blivit så och jag började egentligen, om man tar ifrån min bana vad jag började med, så började jag som stillbildsfotograf. Och fotade mycket. Och när jag gjorde skivomslag till artister så frågade skivbolaget om jag även kunde göra någon video och så vidare. Och då ljög jag såklart och sa ja. Och lyckades få till en musikvideo via massa olika omvägar. Men det som var roligt med att göra musikvideos som jag tyckte, det var just att samla ett team av människor som alla under en specifik tid vill samma sak. Det vill säga, vi ska lyckas göra den här musikvideon. Och jag tyckte om det samarbetet och hur team ser ut. Hur man pratar och så vidare. Sen så att jag råkar vara regissören som får bestämma väldigt mycket.
Mm.
Det är en annan sak. Men det är väldigt, väldigt härligt att prata med kreativa människor på så många platser. Som en fotograf, en scenograf, en kostymör och så vidare.
Och vilket år var det här? För det här är ju några år sedan, va?
Ja, men det är ju länge sedan. Jag har ju på super, super länge. Och jag gjorde min första... officiella video någon gång 96 tror jag. Mm. 97 gjorde jag min första video som folk känner igen och det är E-Types Angel Crying.
Mm.
Och efter det så har det bara rullat på. Jag har gjort ganska mycket videos. Jag brukar alltid säga att jag har gjort 450 musikvideos, men det stämmer nog inte riktigt. Jag tror att han ligger någonstans runt 350 kanske.
Mm. Det är tillräckligt bra ska jag säga.
Ja, det är alldeles för mycket videos ska jag säga. Det är ju så att folk och regissörer och människor som håller på med film, de brukar mest, man brukar göra kanske 10 videos. Sen så räcker det, därför att det tar för mycket tid, man får inget betalt, det är för slitsamt, det är för jobbigt att prata med skivbolag och artister, för alla är lika mycket ego som jag själv.
Mm.
Så då lägger man av självbevarelsedriften, men det gjorde jag aldrig. För att det är så jäkla kul. Och som jag sa, att det är ett snabbt media att se, man kan pröva väldigt mycket saker, man kan pröva nya team.
Mm.
Man kan pröva ny teknik, man kan titta på någonting och inspireras väldigt snabbt av det och se om det blir någonting. Och man ser ganska fort om den som ska titta på det här uppskattar det här. Mm. Om målgruppen gillar det man gör eller inte. Och det kan man ju ta lärdom av eller inte. Liksom. Men jag älskar musikvis just det kreativa, att folk förväntar sig att jag ska vända kameran upp och ner och filma slow motion och baklänges och spränga någonting i bakgrunden. Det är liksom... Det är vad jag ska göra. En reklamfilm är mycket mer strömlinjeformat. Men musikvideos får ju vara precis vad som helst. Och ska vara vad som helst.
Ja. Mm. Ja, du sa att du gjorde den första där E-Type videon 96.
Ja.
Hur gammal var du då då? Typ?
Jag är 72. Hur gammal var jag då?
Du, lyssnarna får räkna ut det själva. 25 då kanske?
Ja, men, kanske. Ja, men 25 då. Ja.
Ja, någonstans i 20-årsåldern. Och innan det, tänk om hade du pluggat någon så här film på gymnasiet? Eller liksom,
nej, som jag sa, så jag var inte så inne på film överhuvudtaget.
Nej,
jag var stillbildsfotograf och sen så blev det bara så. Liksom.
Mm.
Så att jag har inte gått några filmskolor. Jag gick en konstskola som heter Nyckelvik. Ett år. Men det är liksom egentligen den utbildning jag har. Och sen så har jag lärt mig stillbildsfotografera genom att jag fick min pappas mörkrumsprylar och stoppa in dem i min lägenhet och stod där och höll på.
Experimentera liksom.
Och experimenterade fram stillbilderna. Jag tror att det fortfarande är så att det är fortfarande min drivkraft i allt jag gör.
Mm.
Det är just den här begränsningen. Jag älskar begränsningar. Mm. Därför att begränsningar gör att man ges möjligheter att göra väldigt mycket. om jag får ett nytt dataprogram där jag kan göra allt med alla färger och lägga in vad som helst, eller ett musikprogram där man kan lägga vilka effekt man, alltså om möjligheten är oändlig, då gör man ingenting. Men om det är så att du har två hi-hats och en snare, de ska du göra någonting jävligt snyggt med. Ja, men då borde de hitta på saker. Kan man ta och micka den jävla högtalen och ta in dem genom något annat så det låter annorlunda. Då kittlas man ju av att skapa. Och det tycker jag liksom är, det tycker jag är superviktigt att ha, tänka på alltid vad man än gör. Vare sig man är i början av sin karriär eller i mitten av karriären eller i slutet av karriären som jag. Att begränsa sig eller ta emot begränsningarna som någonting väldigt bra.
Det finns ju några sådana där exempel som folk brukar dra angående det där med att begränsa sig. Att om någon säger åt en, bara kom på 20 idéer, vad som helst, nu. Och då blir det på en gång att man börjar staka sig. Men om någon säger, kom på 20 grejer man kan göra med en tegelsten, då börjar man på en gång jobba. Liksom och, så jag håller med också att när man begränsar sig, det är då det börjar hända saker. Och man måste liksom börja tänka kreativt för att få fram någonting.
Och den är rolig också, för att jag vet också när jag brukar föreläsa eller när jag har workshops, gör jag precis den saken. Jag ställer frågan, eller att det är uppgiften. Att vi ska skapa någonting i det här rummet, eller vi ska skapa någonting med den här telefonen, vi ska skapa någonting med den här för att berätta ett uttryck. Hur gör man de sakerna? Och det går mycket snabbare om man då liksom ger förutsättningar, för att jag får ju alltid förutsättningar när jag ska göra mina filmer eller mina uppdrag, och förutsättningen då kan ju vara allt från att en artist specifikt har en idé, men det kan lika gärna vara så att min begränsning är artisten och låten är min begränsning, så att säga, och begränsningen då är ju så här, okej, hur ska jag få den här låten att bli en video som visas och tittas och uppskattas av människor som inte gillar musiken. Det är ju min möjlighet i begränsningen, så att säga.
Just E-Type-videon är ju lite spännande. Den är ju väldigt inspirerad av fredagen den 13. Där. Ja. Och vad är det E-Types idé, eller är det du som har kommit på?
Nej, jag har dragit den här historien någon gång förut också, men jag kommer ihåg när jag började på när skivbolaget ringde och hörde av sig, så sa de så här till det här produktionsbolaget där jag var på. Så sa de, hej, vi har bara med 350 eller 400 000 kronorna att göra video för. Vi ber om ursäkt. Har ni någon som kan tänka sig vilja göra den här videon? Och det är alltså 97, så det var ju väldigt mycket pengar då också. Nu är det jättemycket pengar för att man kan göra väldigt mycket med mindre teknik och mindre team och så vidare. Men så att då hade jag precis gjort min första video där jag hade suttit och lärt mig att klippa på deras Final Cut eller Avid var det som jag satt och klippte på. Så hon frågade, ja, men vi har en kille här som heter Micke som han kan säkert göra det. Han är inte så duktig, han har inte gjort så mycket. Så att vi kan låta honom göra det. Och jag gick igång som tusan därför att det var en riktig artist. Så att jag satt och slog knut på mig själv, och medan jag höll på att hitta på idéer, då hörde jag också skivbolaget av igen och sa så här, om Micke gör det här bra, eller om det här blir bra, det vi hittar på, då kanske vi vill tänka på det här att göra en tre-deal. Så att vi vill kanske göra två videos till, till de två andra låtarna som vi tänker göra videos på det här albumet. Så att jag började tänka ännu mer på, okay, vad ska jag hitta på då? Och då började jag tänka på allt som jag har sett förut. Och jag älskade ju såklart som alla andra, speciellt i min ålder, men alla brukar alltid prata om Michael Jacksons Thriller som en ögonöppnare av liksom, jag säger att det här är film, men det är musikvideo. Eller är det film? Nej, det är en musikvideo. Nej, det är nog film som är en musikvideo som är en musikvideo som är som en film. Så att det öppnade ju väldigt mycket att möjligheten var där. Så att den tänkte jag väldigt mycket på. Och så började jag tänka på så här, okej, vad har jag växt upp med mera med? Om jag växt upp med fredag den 13, närkontakt av tredje graden, Poltergeist. Tänk om man skulle kunna göra tre videos som är inspirerade av de här tre filmerna som jag har vuxit upp med. Och om jag gör det, då borde den första videon sluta där video 2 börjar. Just och video 2 borde sluta där video 3 börjar. Och då borde ju såklart video 3 sluta där video 1 börjar. Så det var liksom min idé med liksom så här, att hur kan jag förhålla mig med de här sakerna? Och sen så tog jag då och dissekerade då den första videon, Angels Crying, var ju på fredag den 13. Vilka delar är visuellt gångbara med att göra musikvideo på? Vilka delar kan jag plocka ut därifrån? Och så vidare. Men då det här kan ni klippa mycket, ni vill sen. Men Då åkte jag upp till skivbolaget och presenterade det här för deras A&R. Och en A&R, det är då den som sitter och har hand om en artist på ett skivbolag. Mm. Det kan vara beror på helt hållet. En A&R kan göra tusen olika saker. Men just att sätta ihop och få ihop det här så att det går ihop på skivbolagen, men också utåt att det är rätt saker.
Mm, ja.
Så jag berättade idén. I takt var inte där ännu.
Nej.
Så att vi satt och väntade och det gick en halvtimme och sen sa då Anders då, som var A&R, att ja, men Micke, dra historien, dra för mig istället, och så berätta min historia, hur det ska vara och så vidare, och han bara, skitbra, vi kör på det här, planera och gör de här andra visorna också, så får vi se, men ha det i tanke, det är jättebra setup. Och jag blev jätteglad för att jag äntligen får göra en riktig video med en riktig artist, och jag ska få träffa en artist som pratar om något annat än stillbilder. Gå 40 minuter till, E-Type kommer inte, ringer på telefonen och säger, hälsar han då att han har kört på en fågel, en mås.
Okay.
Och när han plockat upp måsen så har den slagit honom i ögat med vingen, så att han liksom fått ont i ögat så han kan inte komma. Men till slut så kommer han i alla fall. Och så här, är jävligt stressad, och jag är så här, bara reser mig upp och ska skaka hand. Men E-Type sätts ner, så jag är jättestressad, jag hinner inte, men kör din idé. Och så berättar jag idén igen. Och E-Type sitter och lyssnar, minns inte, nu kanske jag skarv och säger att han var ointresserad, det kanske han inte var, men när jag väl hade berättat min historia eller min idé, då sa han så här, men det låter, det är ju kul, det låter bra, men jag har mycket bättre idé. Och så drar han en idé som jag minns det verkligen fortfarande från idag. Eller fortfarande därför att jag tittade även på skivbolaget och min producent. De satt så här bara gapade och skakade på huvudet. För att efter första meningen så var hela budgeten slut i princip. För han ville nämligen att videon skulle börja ute utanför solsystemet. Och sen swisha förbi planeterna. Och så in mot jorden och in mot högländerna, förbi Stonehenge, och sen så in till ett fiktivt Camelot där han i ett tornrum står med stort slagsvärd och fäller upp huvudet och säger come follow me, och sen börjar videon. Och alla satt, jag blev helt svettig och tänkte så här, ja, kan vi göra det här? Det är ju också väldigt kul. Och sen så berättar han då resten av sin video, sin idé, vad han vill göra för någonting. Och sen så i princip så sa han, ni får göra vad ni vill med de här sakerna, jag måste dra nu. Och så stack E-Type.
Okay.
Och så satt vi där igen. Och då hade vi varit på skivbolaget i kanske 4,5 timmar. Och Anders säger så här, bra, nu har han fått ut det här. Gör er video nu. Och så fick vi göra vår video, såklart. Och det gick ju jättebra, såklart. Det var jättekul.
Ikonisk video, lär jag ändå säga.
Ja, men jag hoppas det, därför att jag gjorde med så otroligt mycket kärlek till att äntligen ska jag få berätta någonting på rörligt. Vad kan jag liksom bring to the table? För jag var helt otränad, vill jag säga, i ett berättande i rörligt. Så att jag var ju verkligen tvungen att liksom göra mina bildmanus och prata med människor vad det skulle vara för någonting, helt enkelt. Och samma sak där också, att E-Type kom inte ut i inspelningen. Det hade hänt något annat, så han kom inte ut i inspelningen. Så att vi filmade allt utan honom på plats där.
Okay.
Vilket
just också, det, nu när du säger det känns ju lite studio när han...
Exakt. Så vad som hände sen då ringde Einar och så här, och han sa, han var ju väldigt luttrad, så han sa, okej, men det är väl som det brukar kan vara. Han gick inte i taket. Han bara så här, okej, men ni får 150 000 till, så får vi göra en dag till med honom. Och då kunde vi plötsligt så bredda ut vår historia lite till. Så att då kunde jag liksom just göra det här med att E-Type då är den här förövaren, eller liksom Fred, eller vem än vill att han ska vara i allt det här. Så vi kunde bygga en studio, så att vi kunde liksom bryta den här fjärde väggen nästan och visa att allt är på låtsas, men sen så i slutet är det inte på låtsas, för att han är fortfarande där och ska ta de här ungdomarna helt enkelt, men nu är det verkliga världen.
Vad kul, ja, för det här, jag gick ju på mellanstadiet när den här, för det gick ju den på Voxpop, och så var det så här snackis på skolan, och då var det en kompis, hans farsa, han var ju filmnörd och kunde så här, han bara, det där är ju fredagen den 13:e. Och min kompis trodde då, han bara, visste ni att det är E-Type som är Jason?
allt det här glädjer mig att höra, och det är ju här som det finns en viss sorg i. Nu låter mig ju också otroligt gammal, men det finns ju sorg i att musikvideos förut var ju precis som film egentligen också, eller tv, var ju liksom man samlade ju vissa saker därför att alla såg det på ett sätt. Nu när man pratar musikvideo, så om jag älskar Taylor Swift, då kommer jag med största sannolikhet inte se Tool-musikvideos.
Nej.
Därför att jag väljer att inte se Taylor Swift. Ja. Men det kan ju vara så att det är en fantastisk video som berättar någonting för mig.
Mm.
Och det är tråkigt, därför att man blir ju allätare. När MTV var på så blir man ju allätare, för liksom det, man såg ett program som visade olika videos.
Mm.
Och det tycker jag är synd. Att man är liksom att begränsningen att det finns så mycket är att man väljer bara det som man själv vill se oftast liksom, i det här.
Ja, men verkligen. Det var ju det som var mäktigt. Liksom. Och en video som verkligen jag kommer ihåg är ju faktiskt den här E-Type-videon. Och några andra videos som du också har gjort som vi kommer till lite senare. Men jag måste bara, det måste ju ha varit väldigt roligt ändå att få liksom reenacta fredagen den 13 där ute på location. Eller?
Ja, och det är min gamla konfirmationsgård dessutom. Där var jag stått och bett och tittat efter mirakel och Jesus. Där står de istället och dansar i vattnet eller där yxmördar vi någon. Och så bara det var också väldigt skönt att göra upp med platsen. Men det var som sagt, det var verkligen min första video. Jag hade tur att få ett produktionsbolag i ryggen som trodde på mig.
Mm.
Så att jag lät hållas.
Ja.
Och samtidigt som jag var där så var en annan kille, Adam Berg, en regissör som är då, det är ju för min skål, men han är brorsa med Jocke Berg, så han har just gjort det. Alla Kent i princip, förutom det som Johan Renk har gjort.
Ja.
Men han är ju otroligt duktig.
Mm.
Och tack vare att Adam Berg fanns på det här produktionsbolaget, så det vässade ju mig också, för han kunde ju berätta musik, visst, det kunde inte jag göra. Så att han var ju alltid mycket duktigare, och han är fortfarande mycket duktigare. Men det sporrade mig att göra bättre och försöka lära mig det jag gjorde.
Ja. Mm.
Och med det sagt så även det första teamet som jag hade var bland annat en fotograf som heter Linus Sandgren.
Just det.
Och som jag blev jättebra vän med. Vi gjorde det mesta. I de första 3-4 åren var det bara jag och Linus som jobbade tillsammans med Timo. Och Linus gick ju vidare såklart, gått från klarhet till klarhet. Men han har ju då vunnit en Oscar för La La Land.
Mm.
Och han har också filmat en serie James Bond. Och gjort massa film såklart. Och det som är roligt med det, för sig är jag ju stolt som en tupp att han är så jävla duktig på det han gör. Men också det här att den kreativiteten han hade. Att vi kunde sitta och nörda in oss. Vad händer om vi tar en toalettrulle och sätter mellan linsen, objektivet och kameran?
Ja.
Vad blir det för effekt då? Just kolla, kan man göra det här till en musikvideo? Så att det byggde väldigt mycket på att så här, kan man ta teknik, pröva den och få den att bli en känsla? Eller bli berättelsen i en video? Vad händer om vi då filmar det här baklänges?
Ja.
Vad blir det för video? Vem skulle det passa för?
Mm.
Så att jag vet att våra första år, när fortfarande allt var superkul bara och man inte hade några omkostnader förutom sig själv. Liksom.
Tid.
Ja, men då är det så här, vad hittar vi på idag för någonting? Ja, men ska vi låna en kamera och se om man kan göra en test?
Mm.
Och sådär.
Ja, kul.
Och det var ju, det är väldigt kul, så att jag hade tur att jag fick träffa några fantastiska människor som liksom var i samma ålder som mig då, som ville lika mycket när det gällde kostym eller scenografi. Så vi gjorde otroliga liksom byggen alltid och skapade jättemycket.
Grym.
Och där hade vi också en annan grej som var väldigt rolig där. För då, som sagt, vi var ett team som var återkommande med elektriken och som sätter ljuset och sen så scenograf och maskör eller sminka och scenograf och rekvisitör utöver oss som var den andra kreativa delen med fotograf och så vidare. Men det roliga var att då brukar vi också hitta på sådana här saker som just begränsningen att säga till vår elektriker, den här gången så får du bara hyra 3 lampor. Det är allt vi har.
Okay.
Eller den här gången ska vi inte hyra några lampor alls. Du får bara använda dagsljuset. Och stänga in eller studsa ljuset. Och de vi som blev jävligt bra, därför att allt blev inte bra, men det mesta blev bra. Och det, ingen som inte säger till tänker på det överhuvudtaget.
Nej.
Utan det är också just för att kittla sig själv och se, kan man pröva liksom att vrida på den här kuben en gång till? Vad kan det kreativt bli av det här?
Just det.
Och så vidare. Så att långa svaret som blir kort, det är att jag hade tur att jag fick träffa så kreativa människor på andra platser i en filminspelning, plus bra producenter som lärde mig hur man faktiskt också måste göra en produktion för att man ska få ihop det. Mm. Sen har jag skit i det, för det går nästan aldrig ihop. Men, men jag vet i alla fall att det inte kommer gå ihop.
Mm. Ja, men det syns ju verkligen också att det är väldigt kreativt och sådär i dina videos. Jag tycker också att det är lite synd att det är så svårt att liksom se vilka som har gjort alla videos. Ja. Alltså det skulle vara så himla roligt att kunna snöa in sig på en regissör eller fotograf och se liksom, ha, de har gjort den där. Och,
just det.
Och liksom kunna...
Lite som de har gjort på Spotify nu till slut, även om det inte är helt komplett, men att man kan gå in på show credits och kolla producent eller låtskrivare. Eller så.
Just det.
För det lär ju vara ändå ganska otacksamt ändå att man inte liksom får den credden som man faktiskt förtjänar som regissör. Jag tänker liksom... För att det är så himla, det är ju ändå så tydligt en regissör som gör en musik.
Ja, visst.
Det kan ju vara helt avgörande för en karriär, alltså en bra musikvideo.
Ja, men så är det verkligen. Och problemet är precis, och det är tråkigt, därför, och det är därför folk ger upp det. Därför att det har aldrig funnits en kredithistoria av musikvideos, utan det är bara någon som gör en video till en låt, och låten är det viktiga.
Just det.
När det i vårt tidevarv, det vill säga... för 15 år sedan och framåt, så är videon viktig på ett helt annat sätt på riktigt för att se vad det är. Och är man i branschen, då kan man se många gånger vem som gör videos eller blir överraskad av att den personen väljer att göra den här videon och så vidare. Så att jag tycker också, jag håller med dig, det är synd, det är tråkigt, det är synd för ens karriär att man inte får med sig, för det är ändå, en musikvideo tar allt, jag skulle säga en vanlig musikvideo tar ungefär 1,5 månad att göra, ifrån att ett bolag ringer och säger hej, vi skulle vilja att du skriver på den här idén eller till den här artisten och den här låten, till att man sitter med en färdig video. Och det är ganska snabbt som förhållningssätt ändå till en så lång produkt som 3 minuter, 3,5 minuter som det ändå är, där liksom varje bild ska överraska med någonting nytt. Så den anledningen är supertråkigt, för man lägger väldigt, väldigt mycket tid, så att den oftast musikvis är till som en stepping stone för att gå vidare i sin karriär. Just att visa, jag har gjort musikvideos, det vill säga att du klarar av att hålla projekt eller regissera projekt som är så här. Bra, du kanske kan göra den här kortfilmen eller den här reklamfilmen. Reklamfilmen är helt annorlunda. Där är man kreddad på ett annat sätt. Och de gör att man då kan göra kortfilm eller långfilm. Men musikvideo i sig är inte ett bevis för att man kan göra längre projekt, vilket är jättekonstigt. Det borde egentligen vara tvärtom.
Ja, men verkligen. Och det finns ju mycket spännande och intressanta musikvideos.
Ja, absolut. Och sen, men jag tänkte, de här 3 E-types-videorna som du gjorde, bra, det måste ha gett lite ringar på vattnet då, eller? Alltså, hörde folk av sig sen och var nyfikna på vem som hade gjort de där musikvideorna?
Ja, men jag har ju haft både turen och jag säger alltid turen, men jag är jävligt bra på det jag gör. Om jag jämför med andra i samma liksom gebit eller vad andra gör som jag känner och så vidare. Så det jag bestämmer att jag vill göra, så brukar det nästan alltid se ut i slutändan. Det brukar alltid bli som jag vill att det ska vara. Men det är ju också för att jag tar en extra dag eller 2 extra dagar eller tjatar på mitt team att kan vi filma lite till så att det blir som vi vill och så vidare. Men min målsättning och det drivet, det är min största tillgång. Faktiskt i att få till det som jag säger att jag ska göra. Men svar på frågan med gällande E-Type, så var E-Type-videon, det var den som gjorde att många började höra av sig. Så att jag egentligen inte klippt ens en musikvideo-reel i hela mitt liv som liksom har behövts visas för att jag ska bevisa för andra vad jag gör, utan jag har alltid jobbat.
Och sådär.
Så att jag gjorde, det blev 2 E-Type-videos. Den tredje blev aldrig av därför att de valde att inte göra en tredje video. Därför att som jag kommer ihåg, det här säger de säkert bara till mig för att jag ska bli lugn och glad. Men det gick så himla bra med de 2 första videorna, så vi behöver inte göra en tredje, för att plattan har redan sålt sig. Kan ju vara skitsnack också. Kan ju också vara så att E-Type var lite svårt att jobba med E-Type, att E-Type gillade aldrig mig. Och så vidare. Vilket var jättetråkigt, för jag älskade E-Type låtarna, för de är så jävla visuella att klippa och göra roliga saker, men det är ett högt tempo så jag kan klippa fort.
Det kan jag tänka mig.
Och de som är hans dansare är jag jättebra vän med. Jag hade jättekul när jag gjorde de här sakerna. Jag kände en jättebra. Så att jag bara såg fram emot att göra mer musikvideos. Men den andra videon var ju då Poltergeist inspirerat som vi gjorde.
Vilken låt var det nu?
Angels Crying och Here I Go Again.
Just det, Here I Go
Here
Again.
Here I Go Again is time. Och den passar också helt bra till Poltergeist-temat med allt som hade där och så vidare. Så att både med att vi håller jag väldigt, väldigt högt. Både att de var roliga att göra, men också att de satt igång en karriär av att göra videos. Och sen så efter det så, mina nästa videos tror jag som jag gjorde som var så här som betydde någonting, det var nog Petters videos, såklart, och saker och ting. Och där var jag inne, där hade jag, då hade jag gjort en musikvideo till en artist som heter Blues. Bortom dimhöljet, och där var Petter med och gästade lite grann. Så att jag tror att han bara drog mitt namn av alla, för han hade nog inga namn när han ringde och frågade om jag ville göra video. Men det var egentligen så här: hej, jag ska göra en video, vill du göra video? Och sen så fotade jag hans skivomslag till Bananrepubliken. Och sen till det då så gjorde vi de här andra videos, så här, saker och ting och såklart. Och det var, de är också så här videos som liksom har betytt jättemycket för mig, för jag är jättestolt över de videosna.
Riktigt snygga.
Ja, men de var snygga som tusan och de var roliga att göra. Och det var tacksamt, för det var liksom rätt forum för mig att berätta videos på, att försöka göra då en känd regissör som heter Hype Williams, som gjorde jättemycket videos förut, amerikanska, all R&B och hiphop som liksom var högst upp, så att säga. Vi försökte göra något så här, vi måste försöka göra Hype Williams, men på svenska. Det måste vara skitigare, det måste vara närmare Sverige, det är på svenska, men låt känslan vara att det är ett universum som man inte tar sig ut utanför, så här, fan, det där är ju Stockholms, det där är på Birgasgatan. Så ska det känns. Vad är det där för jävla, det är ett presseri långt nere i underjorden. Fan vad coolt ser ut liksom.
Ja, men det har ju verkligen lyckats med.
Ja, det måste jag säga. Kul krossa också att min 4-åriga son älskar saker och ting videon. Ja, han är helt instöpt på det.
Då får du peka på scenen där jag är med också, då är saker och ting där jag sitter och är förhörsledare.
Just det, det är den ni kidnappar Fredrik Stråge.
Ja. Och den videon, bara berätta det, hela den videon är också en rolig så här, bakhistoria, är att när jag började tänka på vad jag skulle göra för video med Petter och saker och ting, så låten fanns, jag hade hört den, men jag hade ingen idé hur jag skulle få det att inte kännas som en typisk jävla hiphop-video, utan det skulle vara någonting annat liksom, för att Petter hade redan gjort Vinden har vänt, som är väldigt mycket, eller den är väldigt konstig, en vänt med som Musse som regisserade med så mycket brottning som man inte riktigt förstod, men hans synkar är jävligt bra. Och så jag vill fortsätta med att säga, inte göra hiphop av Petter, utan låter det vara bredare, för det är hiphop, men låter det vara något annat också. Så jag så tänkte, vad fan ska jag hitta på för någonting? Och medan jag höll på med det så var jag fortfarande stillbildsfotograf, fotade mycket. Och hade fotat väldigt mycket för en team som heter Pop som fanns då. Och med gjort mycket reportage och saker med Fredrik Strage. Och Fredrik hade gett Petters Bananrepubliken typ så här 2 i liksom betyg och skrev sådana saker som att det här är bara så här julklappsrim från Söder, det är ingenting som har hänt. Och jävligt rolig sån, men lite on, jag skulle säga att den är ganska bra, den recensionen ändå liksom.
Han brukar vara ganska spetssäker sådär.
Jävligt kul. Och det där mynnade ut i att de hade träffat man på en klubb och stod och puttade på varandra, som om de gick på förskola liksom. Och det var jättekul tyckte jag. Så att jag skrev en idé så här: jag skulle vilja ha med Fredrik Strage och att ni kidnappar honom i den här videon. Så att ni gör upp det här och gör med glimten i ögat. Petter vill inte alls det, för det var liksom så här, det är för töntigt. Eller jag tänkte ge honom jävla cred i min video. Och bla bla bla. Fredrik sa, ja, kör. Och så gick det på veckor, så kom, liksom följde där ner. Så att liksom, skivbolaget var jättekul. Och Petter tog till det här. Och så gjorde vi videon. Helt enkelt.
Ja, men det är ju också lite skönt ändå att så här, kunna släppa sargen och liksom gå med och skämta med
det. Det känns som ett kul sätt att bli sams på.
Jag tycker det. Jag tyckte också att Petter någonstans hittade in i det där. Liksom, för att hans jävla butterhet som han har. Och liksom så här, när han ler så ser det ut som han är arg alltid. Liksom, och så vidare. Den funkar helt bra i det här. För då är det så här, man vet liksom inte om han skämtar eller inte. Och det är ju skämtet i sig. Att han tar på allvar. Medan det är glimten i ögat. Och det är ganska så här. Så sen fortsatte vi samma sak när vi gjorde saker och ting. eller såklart att fortsätta med samma liksom glimten i ögat. Så här, vad händer om det finns en hockeymamma som kör omkring er till spelningar och bara är så beskyddande medan ni är jävligt hårda och den fetaste akten?
Ja, liksom. Det är bra castat med Susanne Reuter där också som mamma.
Ja, men hon var bra och jag vet att hennes son älskade Petter. Och jag läste det någonstans i någon intervju att han älskade Petter. Och sen så tror jag att Petter och hon var på någon intervju eller något program tillsammans.
Okay.
Så då öppnades bara en dörr till att man kunde fråga. Mm. Så hon var ju på gång på en gång och det finns fantastiskt mycket material med henne när hon bara kör. Vi satte bara på kameran och så här, som kör dina bästa hockeymorsa-grejer. Och hon öste ju på det så det gick inte att hålla sig med skratt. De skrattade så mycket i den här bilen och hon kör på där med dem.
Körde lite Svensson-Svensson-rollen liksom.
Ja, man gör det, den mamma. Och sen så den låten, jag måste säga, det är ju så här, den låten är en jävligt viktig låt. Svensk hiphop-låt. Ja, liksom. Den är så bra crossover på allt som man vill att en svensk hiphop i sig Jay-Z-variant ska vara.
Liksom.
Som Big Beat och liksom så här, det här är kommersiellt men liksom det säljer liksom det säljer inte ut sig själv utan det säljer sig själv till alla liksom. Så jag är så jävla glad över att jag har fått göra E-Type. Jag är jävligt glad över att jag har fått göra Petter för de har verkligen, jag älskat att göra de videorna för de är jag stolt över.
Jag kommer ihåg att man tyckte att de stack ut lite också.
Ja men verkligen.
Och såklart videon är nog, alltså det är en sån cool vibe den också. Jag tycker fortfarande att få till den här klubbkänslan, den här, ska man säga, lite dekadenta men det svettiga.
Just. Ja, men och det känns på
lite
riktigt.
Lite osvenskt
alltså, det
också.
Det känns inte plastigt. Eller, det känns verkligen att det är klubb på riktigt och det har ju verkligen lyckats fånga i den.
Ja, vad roligt.
Vart är den inspelad förresten?
Den är inspelad nere på Birgiasgatan på, det hette Penny Lane hette det här stället då. Mm. Och Penny Lane var ju, jag skulle säga att det var ett ställe för fuckitaggare. Och ensamma mammor och så vidare.
Lite så här golden hits.
Ja, lite golden hits, precis. Så att vi gjorde om det till en klubb utan dess like. Men det roliga, också som jag minns också, det som var roligt för mig när det gällde att göra den musikvideon, det var att jag fick hänga med massa, alla de här människorna som är med där, det är ju liksom som hiphopgrädda, Stockholms hiphopgrädda som var där och hälsade på.
Väldigt mycket cameos.
Ja, precis. Allt ifrån liksom så här, väldigt unga Linda Piror som var stor med öppna, stora ögon och var impade över vad som hände liksom, till allt till ADL och alla. Så här. Men för mig var det jättekul för att jag fick liksom vara cool inför människor som jag tyckte var jävligt coola, som jag såg upp till, som var där liksom. Allt just från Christian Falk och alla de här som jag tyckte, det här är jävligt mäktiga människor, för de gör det som jag älskar. De gör hiphop, de är på samma gator och ställen som jag, och nu får jag stå inför dem och visa vad jag kan.
Ja.
Så att bara det gjorde att jag älskade att göra saker och ting-videon.
De måste jag vara riktigt nöjda.
Ja, jag hoppas det. Jag vet liksom inte vad Petter tycker, men vi gjorde ju tre videos tillsammans och alla de tre tycker jag har funkat jävligt bra.
Mm.
Men det är liksom där den sista videon med som vi gjorde, AO hette den videon.
Ja, just det.
Där tappade man konceptet, därför då var Petter så inne på att vi skulle fortsätta med det här roliga spåret. Ja. Så ni vet, när man första filmen så har man en sidekick som är jävligt skön och charmig och kommer in liksom precis på rätt tillfällen och precis lagom mycket för att ska uppskatta. Men när man kom till den här tredje videon, då var liksom skämtet liksom förbi. Men det var då vi skulle liksom bara casha in på det mycket Susanne Reuter, mycket att våga prata om att någon är bög eller inte och bla bla bla. Så att jag tyckte, den blev ingen bra per definition, därför att det var så här, nu borde vi gjort något annat, helt enkelt. Och då kände jag också att nu räcker det. Mm. Och jag brukar ha en sån här liten regel att försöka göra tre videos med en artist, och sen ska man inte göra videos på åtminstone låta någon annan göra videos, så man kommer tillbaka till varför man gör videos.
Exakt.
Man kan också lite lätt tappa lite respekt för andra, och det är det värsta. Om jag tappar respekt för någon så blir det svindåligt. För då gör inte jag mitt jobb och gör inte det så bra som jag måste göra. Liksom.
Mm. Jag tänkte på det. Du skickade ju en lista. Du hade ju ingen komplett lista.
Nej.
Jag förstod.
Nej.
Vilket också känns lite härligt på något sätt. Men när jag kollade igenom den listan såg jag också att du hade gjort de här några stycken pain-videos.
Ja.
Och precis. Det är lite kul för att de kommer ihåg att jag tyckte att de hängde ihop lite med E-Type-videorna, men då var jag ju helt omedveten om att det var samma person som hade gjort dem. Och jag tänker att det är ju ändå ganska brett då mellan Petters videos och Paynes videos eller E-Types.
Precis.
Hur, var liksom, hittar du inspiration till dina idéer? Alltså, kommer de oftast från dig? Eller liksom är det någon, kommer artisten in med någon input? Om vi tar till exempel Payne då, till exempel, eller Petter.
Jag skulle säga att 90% av alla idéer kommer från mig. Mm. De brukar inte ens bolla med någon, utan jag brukar sätta mig med låten i bilen och åka runt i 3 timmar tills det faller ner saker. Mm. Tills det blir, jag ser en gul färg, eller jag ser en polisbil, eller jag tänker att det här borde vara roligt om det var inspelat i en källare med vatten i. Mm. Och så börjar jag skapa liksom idén och liksom försöka lyssna på låten, så dramaturgin i det som händer följer låten, så att det inte bara är så här, jag gör 3 synkar och klipper ihop och ser vad som händer, utan det är, mina videos är väldigt planerade, men de är lätta att improvisera på plats. Just men jag det. Vet vad jag vill göra med sakerna, och med det sagt så jag har också gjort så här att där Adam Berg sa nej till allt att regissera i princip, så valde jag att göra så att jag säger ja till allt. Jag säger att det är så mycket jag bara kan. Hellre att jag gör, istället för att göra en fjärde Petter-video, då är det bättre att göra en Amy Diamond eller en Carola. Mm. Och se, vad kan jag göra med det uttrycket? Hur kan jag stå för en Carola-video så att Carola blir nöjd, skivbolag blir nöjda, men att jag också blir nöjd. Att fan, nu har jag gjort någonting som hon inte hade tänkt göra, eller som hon hade verkligen liksom velat göra.
Ja. Mm.
Så att jag skulle säga att allting utgår ifrån att jag vill berätta en historia av något slag. Mm. Och att jag har 3,5 minut på mig. Mm. Jag har en artist som ska passa in i det här. Och en text som bör följas. Och en rytm att följa. Mm. Och det är mina begränsningar som jag älskar. I att just göra musikvideos. Och med Payne har jag gjort väldigt mycket videos med. För han är en sån här som jag kopplade ihop mig direkt med.
Mm.
Supertrevlig. Jätteödmjuk.
Väldigt driftig, va? Alltså,
otroligt driftig. Han gör mycket allt, grejer. Liksom. Han gör allt själv och han gör så mycket åt andra också.
Mm.
Men först och främst är han så jävla trevlig.
Mm.
Och han är också, vad han gör som många artister glömmer bort att göra, det är att lita på dem man tar in.
Mm.
Att det blir väldigt lätt att man har en lalle som hänger över ryggen på en, eller en ark trummis som ifrågasätter allt. Istället för att säga, jag ifrågasätter inte dina fills i låten.
Nej.
Så ifrågasätt inte om jag vill klippa på det här sättet, för då du gör själv en otjänst, helt enkelt. Så att, med det sagt då, så vad Payne gjorde, han litade på mig.
Mm.
Så han sa så här, här är en låt, eller han hade ju ett bra skivbolag bakom sig, E-Types skivbolag, Stockholm Records. Och de lät mig göra det som jag ville göra.
Mm.
Varje gång som de frågade mig, så var det så här, vad har du för det? Skitkul, tycker de. Perfekt.
Mm.
Inga ifrågasatt egentligen ingenting.
Jävla dröm.
Ja, det var en dröm. Ja. Och det är också samma sak också, att jobba med härliga människor, eller bra team, eller tekniskt duktiga människor, eller driftiga människor. Och människor som litar på en.
Mm.
Det är ju liksom grunden för att man ska växa i det här. Och det är ju också grunden för att jag ska kunna lita på andra människor.
Just det.
Såklart. I det här. Så att Payne har jag haft otroligt roligt med.
Mm.
Och där gjorde jag också en stop motion video som hette, som Max Martin gjorde låten Just Hate Me, som Payne spelade in. Och så gjorde jag en video. Och då var det så här, vad ska vi göra för video till den? Och jag har alltid velat göra stop motion videos. Så att vi började prata om att vi skulle göra en stop motion video, och det här var precis efter 9/11, så plötsligt så fanns ingenting att göra. Allt dog, allt som jag skulle göra, reklamfilmer och lite, allting bara försvann. Så att det var så här, plötsligt kunde jag göra den här musikvideon, satt upp ett team på människor som jag tyckte var roliga, och lärde mig liksom tekniken. Och då kan man, om man då ska bli lite nördig, så man kunde ju då välja att filma stop motion på antingen en videokamera eller en stillbildskamera.
Mm.
Och ska man göra på digitalt eller ska man göra på film? Vad ska man göra här? Och det landade i att vi borde göra det här på en digital stillbildskamera. Och det är för att vi ska få till skärpedjupet, kvaliteten, så att det inte liksom ser video ut och så vidare.
Just det.
Men det fanns inga sådana kameror som kunde matas på det sättet.
Mm.
Så jag ringde runt och frågade så här, kan någon ha en sån här kamera? Frågade jag huvudkontoret. Nej, det finns inte. Men du borde höra av till Japan. Kolla deras huvudkontor, om de kanske har någon sån här. Ja. Så jag ringde till Japan och pratade med någon där. Och fick jag prata med två gubbar till där och skicka en spec som jag tyckte så här, men det här borde man ha. Man borde ha en Firewire in i en kamera istället, så man kan mata den på riktigt in i en dator och liksom jobba med bilderna. Så går det så här en månad, så får jag ett mejl att de har skickat ett UPS till mig med en prototyp på en ny Canon med en Firewire in. Och pröva den här och se om du tycker det här funkar. Mm. Wow. Och medan de hade hållit på med det här, för jag förstod att de höll på och som skulle försöka ge mig en möjlighet att göra någonting. Mm. Så den här tiden så var det några på Konstfack som byggde en rigg till mig så jag skulle kunna flytta kameran i en halv centimeter eller en centimeter och kontrollera det. Mm. Så vi hittade på vår teknik som så att säga redan fanns, men inte för oss som inte hade några pengar. Och vi började bygga våra figurer och sådana saker. Så plötsligt så hade vi liksom en riktig kamera där vi kunde få ett riktigt skärpedjup, alltså ett filmiskt skärpedjup i vårt rörliga, vår stop motion. Ja. Vi hade byggt alla figurerna och vi hade en rigg så vi kunde göra åkningar som var helt flawless, helt perfekta. Och sen tog det oss 2,5-3 månader att göra den här musikvideon. Och det var också samma sak där. Vi satt liksom i vår källare i min studio och byggde jag och 4 personer till och 2 assistenter. Mm. Eller 2, och det var så jäkla kul också.
Mm.
Det var fantastiskt. Den, det är också en sån här video som jag älskar. Och Peter såg inte den förrän den gick på Voxpop. Vi hade en sån premiär och vi lottade ut lite grejer från filmen också. Tror jag, och sån saker. Men när Peter såg videon så såg han den där, för det var så bråttom att få dit den.
Just det.
Men den var också väldigt kul, för där fick jag ju också liksom leva upp en dröm av vad jag tyckte var kul att göra. Liksom. Mm. Med roliga människor.
Ja, men grymt. Ja, den borde vi alla... Vi får länka den här också.
Ja, jag lägger in alla videos som nämns i avsnittsbeskrivningen, så kan man ju pausa och kika om man vill, om man inte har sett dem.
Kul!
Men Voxpop, vi är ju lika gamla, Filip, så Voxpop var ju verkligen stället att se nya videor på, eller mycket svenskt också. Det var lite speciellt det att det var en egen lista också. Mm. Den stack ut lite. Men du berättade ju en rolig anekdot från Voxpop om Smack My Bitch Up.
Ja, just det, att det var man fick med det.
Så den var ju lite sådär, vad säger jag, mytosbunden liksom.
Just att,
jag såg den...
Man kunde inte hitta den var som helst.
Nej. Jag vet inte, första gången jag såg det var liksom när jag fick tag på den på någon LAN. Var någon som hade den på datorn.
Ja, just det.
Det var riktigt som mindblown.
Du fick på LimeWire.
Ja, precis. Den kom väl därifrån förmodligen. Men jag tänkte på det, liksom, stora musikvideoupplevelser. Har du någon sån? Du nämnde ju Michael Jackson Thriller där, att många tycker det. Men har du någon sån där musikvideo som du såg, kanske när du var liten, som liksom, wow. Shit, kan man göra så här? Eller något minnesvärt sådär?
Nej, men jag vet ju, Michael Jackson, det var ju för att det var ju det som man kunde se. Sen så hade jag liksom och det här är ju tråkigt för mig egentligen, men jag är ju ganska mjuk på det sättet att jag älskar ju så här romantiska komedier. Jag tycker det är så kul att titta på, så här, bara stänga av huvudet. Så att en annan video som var så här, som formade mig väldigt mycket, det var Lionel Richies Hello. Den jävligt creepy videon när han som lärare stöter på sin elev, jävligt obehagligt, sin blinda elev dessutom, sin synskadade elev.
Belastat.
Ja, det är jäkligt. Men jag tyckte hela viben av att så här, stor kärlek kan mötas var som helst och så vidare. Så att den där liksom, den videon tillsammans med Thriller har liksom byggt hela min karriär på liksom vad jag tycker om att berätta. Jag är superdålig på, tyvärr säger jag för min egen skull, att berätta videor som bara är en känsla. Som bara är att man liksom är i någonstans och saker förändras kring artisten. Vi sätter Björk mitt i en bild och så bara förändras allting. Sånt kan inte göra, och det är så jäkla synd, för jag skulle vilja göra sån video, så att jag måste hänga upp det på en berättelse av något slag. Och då är det just där Michael Jacksons Thriller och så vidare. Men sen så överhuvudtaget så Jonas Åkerlunds Smack My Bitch Up i lysande video av hur man berättar någonting och vänder på det till någonting så att man måste se det några gånger till.
Ja.
Helt enkelt liksom.
Ja, och det är någonting härligt också med sådana där, även film, som det går inte att slå första gången.
Exakt. Så att
man tänker Sjätte sinnet. Och,
exakt.
Nej, men verkligen.
Fight Club.
Just liksom, det. Just det.
Det går inte.
Den typen av... Liksom, man är ju alltid ute efter den liksom upplevelsen på något sätt. Alltså,
en antingen, resa typ.
Liksom. Ja, men, precis, det skulle vara någon resa av något slag. Sådär. Men sen, så jag har tittat väldigt mycket på också mycket sådär, tekniska videos som Jamiroquai's Virtual Insanity. Det är också en video som jag är avundsjuk på att jag inte fått göra. För det där hade man kunnat titta på själv. Liksom, ja. Med hur man får honom som är en grym dansare och koppla ihop det med en teknisk lösning så man får honom att dansa och se magisk ut. Så att jag vet inte vad det är för videos jag egentligen har och vad min influering vad jag influeras av egentligen. Nej. För jag är inte så mycket, det är inte så mycket att jag tänker i film alls, utan jag tänker mycket mer i vad jag skulle vilja hitta på för någonting. Och så vidare. Sen så är det ju så att göra film, det är ett av de absolut sämsta yrken man kan ha på med, för det krävs väldigt mycket. Jag vet att ni pratar om att ni har gjort en kortfilm med 15 pers inblandade. Och det är ju precis så här, man är 15 pers inblandade i någonting som blir 10 minuter långt under en tid och allt måste klaffa. Och klaffar inte då, ja men ska man ta in de här 15 personer en gång till och göra de här sakerna, de här små pickupsen. Och det måste man det. Men om man skulle hålla på med musik, nu ser jag inte musik på något sätt lätt, men att få ut den här skissen, eller få ut så här skulle jag vilja att låter, så att andra kan säga ja, och ska man få in lite pengar eller möjlighet att göra. Den är mycket snabbare än att jag ska dra ett treatment för någon och säga att det verkar lovande. Men en akustisk gitarr kan säga ganska fort vad det är, men ett treatment säger ingenting. Det säger bara vad jag tycker att det skulle vara. Liksom.
Ja, vi var ju nära när vi skulle spela in kortfilmen. Det var ju i februari förra året. Så var det väl, det här var ju in the midst of Omikron. Det var liksom absolut sämsta tiden att spela in en kortfilm på. Och då hade vi hade ett reklamfilmsegment som skulle vara med. Det hade vi tänkt spela in innan så vi kunde projicera det på tv som skulle vara med. Det hade vi fått skjuta på för att han eventuellt hade corona.
Ja, just.
Och sen var det 2 dagar innan inspelning så hör huvudrollskillen av sig säga att jag testade positivt igår för corona. Och då började vi fundera på, men vi kan inte flytta, det går typ inte. Det var ju lite att blunda och köra. Han var ju mer eller mindre frisk när vi körde. Men det är liksom, det datumet hade ju varit planerat i 4-5 månader liksom,
för att alla skulle förbereda
sig. Men det är just det som jag säger, och det har ju inte någonting med vår bransch eller filmbranschen, det har ju med alla att göra, allt att göra, men det är just det att det är ju alltid sker en stor friktion, så är det alltid det som blir liksom gemensamma nämnaren för vad projektet är. Och det är där man får jaga liksom, just att man har en sjuk skådespelare eller man har en bil som inte startar. Vad gör man då liksom?
För problemlösning.
Projektledarskillsen
liksom.
Problemlösningen. Jag kittlas alltid av problemlösning. Jag tycker att det är härligt.
Har du några riktigt bra liksom, exempel när du allt gick åt Hälsingland och du fick...
Ja, jag tänkte också fråga det faktiskt.
Spännande lösning.
Ja.
Jag har haft många sådana videor som har varit ganska krångliga att få till. Därför att saker inte blir vad det blir. Och jag tycker att man alltid räknar kallt med att det inte kommer bli det man vill. Utan här har jag som 4 manussidor eller bildmanus. Här har jag 3 locations. Vi kör och hoppas på det bästa i de här sakerna. Men så att jag skulle säga att jag skulle nog kunna nämna något som skiter sig i alla videos, alla produktioner, på ett eller annat sätt som gör att man måste runda det så att man lyckas med det. Och det kan vara allt ifrån just att det team inte dyker upp, artister inte dyker upp, det regnar, det ska vara sol och så vidare. Saker inte liksom vill flyga, duvorna vill inte alls flyga eller flyga bort. Och så vidare. Var det kan vara som har sett sig. Och varje gång tänker man så här, varför hittar jag på en idé med 20 falukorvar när det bara fanns 10 falukorvar? Jag skulle ha tänkt på det redan då. Och ändå står jag här och är arg för att jag bara har 10 falukorvar. Vi får lösa det. Och när man sen ser videon en månad sen så tänker man inte på det. Det är så här, fan vad bra med falukorv. Och många ni hade.
Jag tycker det kan vara lätt att haka upp sig, nu när vi gjorde kortfilm till exempel, att man hakar upp sig på grejer hur man tänkt att det ska bli. Och att man måste lära sig bara släppa det.
Exakt.
Och att försöka få något kolla på det liksom utifrån som någon ny. Det är ingen annan som kommer veta om det. Det är bara jag och Filip som visste om att det inte blev som vi tänkte.
Ja, precis, exakt. Och där tycker jag också och många gånger så är det väldigt bra. Jag brukar visa mina videos när jag visar mina videos för andra brukar jag alltid sitta ett halvsteg bakåt och så brukar jag titta på den personens reaktion. När man börjar skruva på sig, eller man känner oftast när en annan person i rummet, vad som är för långt, eller inte funkar, eller känns konstigt. Och fördelen, och här är ju det som gör att musikvideos inte är ett riktigt filmprojekt, enligt de som jobbar med film bara, det är att man alltid kan klippa till en synk. Håller inte historien, ja men klipp in Petter som rappar lite annorlunda istället. Så går lite tid, och då kan vi komma till bilden som vi saknar, och så vidare. Och det håller jag med om, men det handlar ju också väldigt mycket om hur man vill porträttera en musikvideo liksom, och hur man vill göra de här sakerna. Så att jag har alltid sett mina musikvideos som att jag behöver hålla en konstant i vad jag gör för någonting. Så att synken är, om historien är blå, då måste synkdelen just då också vara blå. För det blir jättekonstigt om jag klipper från en blå location till en supergul med någon som synkar och sen klipper bak sig det blåa. Så bara splattrar i huvudet liksom på en. Så att jag försöker verkligen sätta in mina synkar som de också följer dramaturgin i vad jag vill berätta. Eller platsen, eller vad det nu kan vara.
Har det funnits något pris för musikvideor i Sverige?
De brukar använda Grammisen ibland till att dela ut det bästa video. Men det har ingenting med musikvideos att göra. Det har bara att göra med om det är någon som inte får pris, som borde få pris, som man kan prisa där istället. Så det är musikvideopriset som finns. Och sen så brukar Roygalan ibland ha musikvideopris. Okay. Men återigen, det som du är inne på, att musikvideos är liksom, det är förbesett liksom, prisandet generellt, fastän det är egentligen det som de flesta tittar på mest när det gäller liksom, rörligt. Att man, här, man går in och tittar på en musikvideo, och då dyker upp något annat, men den har jag inte sett. Och så är man där och tittar. Liksom, och finns väl ingen som har suttit på en efterfest eller en förfest och inte alla vill visa sin nästa video. Den här videon, den där är ju skitkul, men då måste jag visa den här. Och så sitter man där och tittar på videor som är fantastiska. För att, liksom, det är ju det jag säger, att egentligen musik är ju liksom det som kopplar en känsla till en person direkt. En ton slår an och så blir man glad eller ledsen eller peppad eller vad det är. Men kan man visualisera det också, då får man ju två intryck på en gång. Man får öronen och man får ögonen. Och jag tycker det är fantastiskt när jag kan få en låt att lyfta ännu mer med det, vad jag berättar i bild.
Nej, men det är ju sant. Det är ju verkligen en perfekt på fest. Och nu när det är så tillgängligt också. Och alla kan sitta och ja, det är liksom
nutidens MTV förfesten där alla vill visa sin perfekta video. Där man liksom får en mix av saker som man aldrig har sett förut.
Verkligen.
Min ena son, han brukar visa mig jättemycket videos. Både sånt som han tycker om, men som han vet att jag borde tycka om. Så jag lär mig så mycket videos så. Men man går inte in, jag går inte in och sitter på YouTube och bara letar. Sådär. Och det är jäkligt synd. Man vill se, för det finns så jävla många bra videos.
Har du någon så här senare video från nutid liksom,
som
kan tipsa om?
En som jag nu nyligen, bara för några dagar sedan, såg är en rapper som heter NF. Och han har gjort massa låtar, men just en låt som heter Hope som jag tittar på. Svinbra text, fantastisk video. Och den videon det är en berättelse, men den berättar liksom en känsla. Den är liksom, den går inte från A till Ö och ska berätta en historia. Men den berättar jättemycket känsla. Jäkligt bra video. Fantastisk video. Utan videon så hade jag inte gillat låten lika mycket. Utan just när jag tittar på videon och ser honom leverera och hans text, så blir det fantastiskt. Så den ska ni verkligen titta på. NF Hope, tycker jag.
Grymt. Ja, det ska vi kolla upp.
Den slänger vi in i avsnittsbeskrivningen också. Den ska vi kolla på. vi snackade, vi var väl lite inne på men du sa typ när du gör musikvideo att många inte blir som man har tänkt sig. Men har du någon sådär som du, det kanske du inte vill outa, men som du inte riktigt varit nöjd med? Eller är det någon som liksom ligger på botten? Det vore väl kul att få liksom topplistan och bottenlistan. Nu behöver vi inte hänga ut om
man
inte vill.
Jag sitter och tänker på sådana videor som, och många sådana videor som jag inte blir nöjd med, det är ju också videor som både har en riktig budget, har en riktig artist, har en riktig önskan att göra någonting, och det är jag som inte levererar. Det är jag som lovar någonting som jag sen inte kan hålla. Och där har jag, jag gjorde en video till September, gjorde hennes skivomslag, jättefint skivomslag, och en video till en låt som heter Can't Get Over, eller eller jag tror den heter Can't Get Over It eller Can't Get Over. Och den är så gruvligt besviken på att den är så jäkla ful. Därför att September själv, jättetrevlig, litade på mig, gjorde det som hon skulle göra. Och jag fick inte till, det blev så jäkla dåligt. Oproffsigt och oskönt och fult. Och en konstig historia som är liksom, det var som så här pre-sommarskuggan med så här skuggsläm som rinner ut på en lägenhet där någon sitter. Den är så konstig. Den skulle ni verkligen länka, för det är riktigt dåligt, kan jag säga. Och sen så gjorde jag en video
till... Men är du ärlig och säger då till artisterna att du, det här var inte så bra?
När märkte du att du inte kände att det här blev, var det den där klippning eller liksom? Jag
blev inte glad själv när jag såg. Jag såg bara felen som var liksom reella fel på riktigt. Liksom. Att det, liksom, det fanns ingen känsla det jag gjorde. Det var fult. Liksom. Valde så här filma med vidvinkel istället för tät glugg i ett rum som jag hade byggt jättefult. Så allt fult syntes. Istället för att göra tvärtom. Men tryck ihop allting så man inte ser att det är fult. Liksom. Nej, det. Men det gjorde jag inte heller. Utan jag bara körde på. Ja. Supertråkigt. Och jag har inte personligen... Eller så här, jag via en vän som känner Petra, så bad jag henne om ursäkt att jag är superledsen att den blev så dålig, den här videon, för den är, det är en av mina absoluta lågvattenmärken. Ja. Men sen gjorde jag också en video till Darin som, jag gjorde ganska många videos till Darin, jag gjorde säkert 6 videos till Darin. Men en av de sista, jag kommer inte ens ihåg vad den heter, men jag gjorde också en studio, den blev också fruktansvärt jävla, den blev dålig, därför att jag missade liksom vad videon skulle vara. Alla, jag byggde upp 6-7 locations som han skulle vara i och synka. Och tänkte så här, jag bygger dem och så bara filmar jag honom med alla ställena och så klipper jag ihop det här. Det kommer bli skitbra. Han är bra, jag är bra, min fotograf är duktig. Byggena kommer bli svinbra. Och så här, min fotograf var ganska dålig, jag var superdålig. Där är man inte peppad alls på det här. Och byggena såg ju som skit, för vi liksom inte filmade bra liksom. Och det är också så här, det är en sorg, därför att jag skäms över att jag lovar ett bolag eller en artist att jag ska förvalta någonting som är helt viktigt för dem, och det är den här videon. Och så bara paja istället för just dem liksom. Så den är också, den kan du också verkligen sätta upp på en lista. Darins Perfect heter den, tyvärr också dessutom. Jävligt dålig video. Men det är nog mina två egentligen absolut sämsta videos. Och sen så gjorde jag en video nu, min senaste video jag gjorde med, som heter Life is Right Now, med Basic Element. Och Dr. Alban och sen så ett par artister till, som jag fick frågan att göra. Den blev jag inte heller nöjd med, men artisten är nöjda och videon ser ut så som den ska se ut. Men jag hade önskat att jag hade kunnat göra lite mera, speciellt det är nu i min kunskap. Men det märker man också att just det här, att funkar inte teamet helt riktigt, är inte kommunikation helt rätt. Och är man inte riktigt på same page med liksom hur man skulle vilja berätta den här, så funkar det inte heller riktigt. Och den är också att det var ju synd att den inte blev så bra som jag hade velat. Men den är inte alls på samma sätt som September eller Darins Perfect. För där sköt jag liksom förbi målet med 1000 mil. Här var det bara att jag inte tyckte att det blev så bra som det borde ha blivit. Det var min topp botten tre.
Botten tre. Har vi topp tre också?
Ja, men topp tre tror jag säger att jag har gjort. Topp tre skulle jag säga att jag har gjort videos till Darin. Jag har gjort Why Does It Rain och mer videos. Vad heter den? Why Does It Rain, Who's That Girl och Step Up med Darin. Och alla de tre videosna, det är inte min topp tre, men de tre videosna är precis så som en musikvideo då skulle kännas för en artist med den målgruppen. Så jag gjorde medvetet så att de anspelade inte på sex, de anspelade mer på kärlek eller tråna efter någon, inte att man vill ligga med någon, utan så här, den där verkar vara en jäkligt härlig person, den skulle jag kanske krama, eller jag vet inte. Och att man liksom så här bygger en energi istället med hjärta och smärta, och där är mina Lionel Richie Hello-videos, det är Darin-videosna i ett lite upphottad variant liksom. Och de älskar jag. För de funkade också bra då. Det är liksom, just då när Darin kom i sin platta så fanns ett forum, för bara Darin-forum där folk skrev och massa saker, och så fort jag gjorde en musikvideo så ändrades tonen i där, och så började folk skriva om sak som handlar om så här, hur var din första kärlek? Eller ja, så här, skulle du kunna skriva om, och så bara handlade liksom inlägg efter inlägg om sak som hade med videosen att göra. Mm. De hade sån jävla impact. Det var skitkul att göra de videos, för där träffade jag liksom rätt.
Ja.
Och detsamma gäller också Petter-videosen och E-Type-videos som vi pratade om. Att alla de träffade liksom rätt, väldigt brett.
Mm.
Utan att jag tänkte så, utan mer att så här vill jag berätta det här. Jag tror att det här är rätt för Darin.
Mm.
Eller det här är rätt för E-Type att berätta på det här sättet. Och det togs emot väldigt bra. Och det var kul att ens tankar får fäste hos andra på det sättet. Så alla de videos håller jag väldigt högt, såklart. Mm. Sen så har jag gjort mycket så här idolmusikvideos. Alltså när jag gjorde under flera år, så var det så att de sista artisterna, efter när det var tre stycken artister kvar, och de blev två, och det skulle bli final, då så skulle de också sjunga in vinnarlåten båda två.
Just det, som förberett liksom.
Det var förberett, och den låten fanns redan någon vecka tidigare liksom. Mm. Då skulle jag också göra videos till båda två, och en video skrotades ju. Så den
fanns ju inte. Det är lite kul att det finns skrotade.
Ja, visst. Ja. Mm. De finns att titta på också med Sebastian och med och vem var det mera? Marcus Fagvall var det som vann, va? Så var Erik Segerstedt som inte fick sin video.
Mm.
Och sen var det Marie Picasso som vann, så då var det inte, ja, skitsamma. Så att det finns dubbla videos.
Ja.
Och det roliga med att göra de videosna, det var ju för första att det var ganska många som såg dem på en gång.
Just det
var ju så här, eller jag visste att arenan var att det är många som kommer tycka någonting och titta på det här. Och vi hade ju så extremt kort tid. Vi hade ju en vecka på oss ifrån att filma. Alltså, finalen gick på en lördag, vi filmade det här på en söndag eller en måndag. Och sen skulle det vara klart. Mm. Färdigt på fredagen liksom. Och vi skulle klippa två videos. Mm. Och det var inte så bara att man bytte ut delar.
Det var två helt olika.
Det blev ju liksom såhär, vi filmade på samma ställe, det var ju samma video.
Mm.
Men alla synker ju bra på olika ställen.
Ja.
Så att även om så här, Agnes synkade jättebra här, så Sebastian gjorde det mycket bättre på en annan ställe. Så att det blev ändå så att vi klippte två videos. Men det var superkul. De var väldigt roliga att göra. Och sista året så gjorde jag en rolig grej. Och då var det att jag tänkte så att jag hittar på en... För då ville jag ha lite mer tid att göra något lite bättre. Så att jag hade fått låta mycket tidigare. Mm. Och så gjorde jag så här. Ja, men jag tänker göra så som man ska tro att det här är... Det här är delar ifrån en ungdomsfilm som kommer. Så att idolerna ska göra soundtracket till den här ungdomsfilm som kommer komma. Så att jag kastade gäng skådespelare, hittade på en massa scener som skulle kunna kännas som det här är verkligen så här, det här är trailer-scener som man kan klippa från. Folk får en örfil eller folk skrattar åt någonting, folk trillar ner, någon slår sig och man säger, vad är det som händer? Och så vidare. Och så klippte jag ihop det först till en enda lång video där liksom det känns verkligen som det här är delar från en långfilm.
Ja.
Och så tog jag det och projicerade på en vägg bakom där de då synkar. Så att det ska se ut som det är en officiell musikvideo, den klassiska. För en artist som ska sjunga, och sen måste vi visa klipp från filmen som rullar bakom.
Mm. Mm.
Och sen så saluförde TV4 här på det sättet. Och folk ringde och ringde och ringde och frågade så här, vad är det för film?
Aha.
Vad är filmen som det här kommer ifrån? Och det var också ett jävligt roligt sätt. Kul. Sen ringde det ett skivbolag och sa, vad är det för film du håller på att göra? och så visade vi upp det. Och sen så var jag skrev lite idéer på lite filmer där som inte minnade
ut. Smart.
Ja. Men det är på gång. Det är samma bolag jag faktiskt på gång ska göra någonting för här i filmväg. Och det började faktiskt med just den här fejkade ungdomsfilmen för en idol.
Vad roligt.
Ja, ja. Men om du började med första musikvideon 96, det började bli några år sedan. Det är ju snart 30 år sedan.
Det är så sjukt länge sedan.
Men du måste ju ha sett många trender, tänker jag, i musikvideon som har kommit och gått.
Ja.
Har du någon så här favoritperiod under de här året där du tyckte att det var lite extra kul som liksom lirar med det som du gillar att göra? Och hur tycker du liksom musikvideon är idag? Om det är något allmänt.
Ja, nej men jag kan tycka så här att jag tyckte om perioden där det fanns pengar i Sverige. Så är det så utomlands när det finns en surmålgrupp, då finns ju pengar att göra mer saker med såklart. Men om vi bara igen rör oss i Sverige, så den perioden där det fanns pengar som vi faktiskt kunde ha kanske två inspelningsdagar. Vi kunde kanske hyra ett slott. Vi kunde bygga några fejkade väggar. Vi kunde flyga in någonting. Vi kunde göra de här sakerna. De var ju roliga därför att då kunde jag också visuellt berätta det jag ville göra och göra storslaget eller göra det mer episkt.
Mm.
Och ju mer tiden har gått, desto mindre man får skala ner det här. Möjligheten är ju större nu därför tekniken är mycket lättare att jobba med.
Just det.
Men det är ju fortfarande så att ska vi filma någonting på slott, vi behöver fortfarande vara ett team som kan bära och lyfta och göra de här sakerna. Det blir inte lättare. Så att jag skulle säga att jag önskar den tiden. Jag tyckte om tiden när jag hade lite mer ekonomiska muskler att få göra lite mera. Och det ser man också på videosen som jag gör. Om jag tittar på det jag gjorde i början och nu mot slutet, så handlar det mycket mer om i slutet de senaste liksom 15 åren att vara extremt smart med pengarna, med teamet, med tiden och platsen där man är.
Mm.
Och det är inte en nackdel, men det är inte en fördel nödvändigtvis att göra så, utan det är ju härligt att man kan vara på lite mera platser. Och så att jag önskar ju att det inte bara ska handla om att man ska vara kreativ med allting, utan att man faktiskt har lite muskler också. Det hade varit härligt för att göra det.
Mm.
Men jag märker ju också att jag har blivit bättre och bättre på att göra förenklade videos och bygga på en känsla. Mycket mer än en lång berättelse där jag måste berätta att någon måste ta sig till sjukhuset och upp för trappan till sjukhussängen och där ligger någon som bla bla bla. Utan jag kan berätta mycket snabbare.
Mm.
Dagens videos så skulle jag säga att jag det är så blandat vad man ser för videos. För att nu kan det är så många som kan göra videos på ett helt annat sätt.
Mm.
Om man uttrycksmässigt pratar svenska videos, då skulle jag säga att det går precis som det är för mig också, att alla förenklar, man gör mindre och man försöker vara effektiv med det man gör. Och då kan jag säga att det är fler som misslyckas att göra det enkla, snyggt och bra än inte, så att säga. Eller att man lyckas med det. Och det tycker jag är synd. Sen så, liksom så, här, så finns det en massa olika typer av uttryck. Om man pratar liksom om dagens hiphop-videos, då ser de videos ut på ett sätt som jag tycker är liksom, det tycker jag är slött.
Mm.
Jag tycker det är för slött att göra videos på det sättet.
Mm.
Utan där borde man verkligen göra något annat av det, så att säga. För där finns möjlighet att göra det. Men det är så enkelt att göra den typen av videos. Så att, det tycker jag är tråkigt. Jag tycker att den typen av videos borde vara smartare. Eller liksom anstränga sig lite till. Och varför jag pratar mycket om den typen av dagens hiphop-videos. Det är mycket för att jag själv tycker om den genren.
Mm.
Och vet vad jag tycker är bra. Alltså när man möter en bild mot ett ljud som är hiphop.
Mm.
Så tycker jag att det är väldigt slött så som det ser ut nu.
Mm,
liksom, det är väldigt bekvämt att liksom göra så som man gör. Liksom. Att den här socialrealismen som är upphöjd i någonting som man vet inte är riktigt sant.
Mm.
Och det är tråkigt att se det bara, kan jag tycka.
Mm.
Så det är inget klag, det är typ bara att det är en okreativ lösning.
Mm, just det.
Vad ligger, alltså vad kostar en musikvideo då? För liksom, ja, men, det finns inte samma pengar att lägga.
Nej. Direkt.
För en svensk artist som du var inne på också.
Nej, precis. Vi pratade lite om vad en budget brukar hamna om. Men jag brukar räkna med så att om jag brinner för ett projekt eller för en artist som jag tycker det här vill jag verkligen göra.
Mm.
Då brukar jag säga att jag behöver ha åtminstone 50 000 för att göra den här videon. Och det kanske låter mycket för om man har gjort musikvideos eller en filminspelning.
Nej.
Men det krävs ett team på, jag skulle säga att man behöver ha ett team på mellan 3 och 6 personer för att göra en musikvideo i sin enklaste form.
Mm.
Det krävs en musikvideo, en inspelningsdag och sen så är det liksom en vecka klippning efteråt och 2 veckor för produktion på något sätt liksom, för att få ihop de här sakerna. Och då blir det inte så mycket pengar av de här sakerna.
Nej, det försvinner snabbt.
Ja, så att jag brukar säga att om jag får 50 000 då jobbar jag gratis.
Mm.
För att jag lägger också dessutom pengarna på att alla andra som är med ska få sina pengar. För att jag tycker inte att jag ber gärna folk om tjänster, men jag tycker samtidigt att om inte de brinner för det, då ska de ha betalt.
Ja,
om jag brinner nog för det, då är jag den sista kön som ska ha pengar.
Mm.
Och jag är också den som kan jobba mest med produkten efteråt, förutom artisten, och säga att jag har gjort, så att säga.
Mm,
och då tycker jag att en elektriker såklart ska ha sina pengar för att komma upp.
Mm.
Men sen får jag berätta att vi har de här pengarna. Jag kunde tänka göra för de här pengarna. Men jag låter aldrig folk jobba gratis på saker som det finns pengar in.
Ja,
för det är fel.
Ja.
Jag ber om tjänster när jag behöver ha det själv. Liksom.
Mm.
Det är igen. Så att budgetarna är ju jäkligt små. Mm. Och det handlar ju också väldigt mycket om att man vill hellre ha content att få ut än att inte ha. Ja. Och då är det mycket enklare att köra någonting med mobilkameran. Och för 90% av tillfällena så funkar mobilkameran superbra. För först är det nästan ingen som tittar på något annat än sin mobiltelefon. Mm. Så det ser ju skitfint ut. Ja. Men det andra är också så att, att om jag hellre gör 4 videos än en video. För då får jag 4 låtar, mera streams, mera spelningar. Mm. Så det är klart att man liksom så här, om man inte är intresserad av bilden i sig, då är man mer intresserad av att så här, någonting rör sig. Mm. Min mun rör sig någonstans när jag får ut min låt. Mm. Liksom. Det är viktigare. Ja. Så att säga. Och jag tycker sån här, jag tycker det mest okreativa som finns och slöa, det är alla videos med text. Där man lägger
lyric videos typ, eller
vad sa du?
Lyric videos,
ja, lyric videos precis. Och det är ju bara en upphottad karaoke video.
Det var ju ett tag det var alldeles för mycket sådana.
Ja, men det har lugnat ner sig nu lite grann, för att också för att folk är så snabba att göra egna lyric videos för att få liksom delningar på sin sida liksom. Så har bolagen börjat sluta göra dem, för det är andra som gör dem åt dem liksom. Och så vidare, men det tycker jag också är jäkligt tråkigt. För att då handlar det så här, du ska läsa det som du egentligen ska känna. Det blir ju supertråkigt. Så sådana videos tycker jag är ganska tråkiga. Och återigen, jag klagar inte, utan mer så här att om man pratar från den kreativa sidan vad en musikvideo är, och att det ska sätta en känsla. Och jag håller fanan högt för att musikvideo är det bästa som finns. Då är lyric videos och videos som inte tar sig själv på allvar att gå en mil till. För att jag som tittar ska känna, wow, de har faktiskt ansträngt sig. Istället för att vara i garaget så är de uppe på tak på garaget och flyger med en drönare åtminstone. Bra att ni anstränger, då vill jag titta. För då lyssnar jag gärna. Liksom.
Jag har en fundering. Bara, för att man lyssnar ibland på lite musikpoddar och sådär. Många musiker tycker det är rätt trist att göra musikvideos och sådär. Hur liksom, har du märkt av det när du har gjort videos att fan, den här artisten tycker nog inte att det är så roligt att vara på plats? Eller hur har jag jobbat med det liksom, om det har dykt upp någon sån artist?
Jag måste säga att jag har av alla artister, jag känner väldigt få av de artister som jag har jobbat med. Man känner som tjenis, man känner Måns Zelmerlöw så här liksom. Det är inte så att liksom vi önskar varandra god jul liksom. Men jag har haft förmånen att jobba med artister mycket som alla tar sitt yrke på allvar.
Just det.
Och i det så ingår det ju att vara artist framför kameran. Och att om inte jag har berättat det, så åtminstone deras management eller en har berättat att nu, idag, ska du medan de rullar sin kamera, så måste du se superbra ut. Du måste leverera, du måste göra de här sakerna bra, för att sen är det för sent. Sen är det här videon som du sitter med. Om du inte ser bra ut, då kommer du inte se bra ut.
Nej.
Och då kommer vi sälja mindre. Och jag tycker att de flesta jag har jobbat med är jävligt trevliga. Både alltså professionellt, för att de vet att jag sitter inne på någonting som de behöver för tillfället. Men att ta det liksom för vad det är, så har jag haft för mig någon att jobba med artister som verkligen tar sitt jobb på allvar. Och då är videodagen superviktig för dem. Men sen har jag haft också otur med också när personer inte tyckt om det jag gjort eller inte tror på det som vi gör på plats.
Just det.
Eller har en dålig dag som de inte kan liksom och det är ju som det som det finns två personer på ett sätt som kan, eller tre personer kan jag säga, som kan förstöra en inspelning och som verkligen kan förstöra en. Och det är en producent, det är en regissör och det är en artist. Alla andra är bara där och gör sitt jobb så att säga liksom. Precis. De får betalt och går därifrån, men vi sitter i skiten om vi inte får det här bra. Och visar vi inte vi liksom på att göra det här bra, då skiter det sig. Så att mycket av mitt jobb på en inspelning, för att jag gör så att jag planerar, som jag sa förut, jag planerar min inspelning väldigt, väldigt noga. Jag vet vad jag vill ha, men jag vet också att om inte det kommer hända, så kan jag göra det här istället. Så att jag kommer få det som jag vill.
Just det.
Så att med den säkerheten in på en inspelning, så kan jag göra det som jag egentligen är viktigast att göra det, och det är peppa alla andra. Det är att veta vad alla statister heter, det är att veta vad mitt team gör, att visa att jag drar kabel när jag inte gör något annat. Det är att peppa artisten och säga att den är fantastisk, eller komma med kreativ input och liksom vara ärlig på plats. Det är mitt jobb som regissör, att peppa alla andra för att i mitt egen intresse få till det jag vill att ska vara.
Just det.
Men jag vill ju att alla ska känna att när man går från min inspelning så är det så här, fan, den här inspelningen var jävligt kul, eller det här var bra, det här var peppande. Mm. Micke står ju högst upp och är kapten, han kör ju hem de sista statisterna.
Ja.
Jag kan inte göra mitt jobb dåligt, för att han gör inte sitt jobb dåligt.
Nej.
Och kan jag känna att jag gör det, då är jag ju rätt ute. Sen skiter det sig ju gång då och då. Ja. Men det är min målsättning och har alltid varit det. Att mitt team ska alltid vilja komma tillbaka. Och artister ska vara nöjda med det jag gör. Helt enkelt. Och då har jag kul också.
Ja.
För att det handlar mycket om så här. Man brukar prata mycket om så här, ja, men gör det du tror på. Och det ska jag göra. Men jag vore ju dum i huvudet om någon ger mig 100 000 kronor av sina pengar. Jag måste ju lyssna på vad den personen vill.
Mm.
Jag kan inte köra över den personen och säga, men jag vill att det ska vara gult. Ja, men vi sa ju rött. Hela mitt album heter ju Röda albumet. Ja, men jag vill att det ska vara gult.
Mm.
Då är man dum i huvudet och då får man inte heller jobb.
Nej.
Så att på ena sidan anser jag att jag är någon form av kreativ konstnär.
Mm.
Men jag är också ett kärl för att göra någonting som någon annan verkligen behöver och önskar. Och de säger att de vill ha en 10. Jag vill att det ska bli en 12 av det här.
Mm.
Det är ju drivet i det här också. Och det är ju yrket kontra liksom det kreativa konstnärskapet i det här. Att de som inte kan sätta ihop de två sakerna, de ska inte jobba med andra människor. Då ska man bara jobba med sig själv. Liksom. Mm. Det är många som lyckas med det. Liksom.
Mm.
Eller konstnärer som är duktiga nog att övertyga andra artister att göra deras konst, så att säga. Liksom. Och det kan ju bli helt magiskt.
Mm.
Men jag tänkte fråga, du gör väl inte riktigt lika mycket musikvideo nu för tiden som för 20 år sedan. Och jag tänker, hur väljer du vilka du jobbar med idag?
Ja, nej, men jag skrev på min Facebook skrev ett inlägg som lät som jag skulle skiljas med min fru. Jag var svårt jättenervösa först. Men jag gjorde slut med musikvideon för kanske 5, 6, 7 år sedan. Mm. Någonstans jag skrev att det får räcka nu. Det är inte du, det är jag. Mm. Jag orkar inte mer. Jag har inte råd, jag har inte tid med dig. Därför att barn tar mera tid än att göra musikvideo. Men musikvideos är nästan lika roligt som att ha barn.
Mm.
För att man leker i en lekpark. Mm. Liksom. Man sitter i en sandlåda med sina vänner och gör saker.
Ja.
Så att för att jag skulle överleva att göra videos så har jag sagt till mig själv att jag kanske gör 1 eller 2 videos om året.
Ja.
Och då gör jag videos antingen att jag ringer artister som jag skulle vilja göra en video till.
Mm.
Eller något management som jag vet har någonting sådär.
Mm.
Eller om det är en artist som hör av sig som jag känner, men det är klart att jag vill göra de här sakerna.
Mm.
Till exempel när jag var yngre och var mera, då var jag inte regissör alls, utan då var jag stillbildsfotograf. Då lyssnade jag väldigt mycket på Fugees och så lyssnade på Weeping Willows.
Mm.
Och Weeping Willows hörde jag av sig någon gång från mig, jag ville en video. Och det var ett av mina största liksom så här, wow, ska jag få göra en video till Weeping Willows?
Ja.
Och de har hört av sig ett par gånger under den här min pensionering. Mm. De gör videos till vilken dag som helst. De litar på mig och jag tycker om deras musik. Ja. Jag tycker om dem. Så det har varit jätteroligt. Kul. Eller nu när Basic Element hörde av sig tillsammans med Dr. Alban. Och Dr. Alban känner jag sedan tidigare, men jag har aldrig jobbat med honom. Så jag tänkte att det är klart att jag måste göra den här videon och se vad jag kan hitta på med den, helt enkelt. Så att det är liksom det är ingen, jag väljer egentligen om jag har tid. Och det är jättekul att göra det.
Mm.
Men det är samma jävla skit som precis första videon. Det var precis lika jobbigt nu att göra en video som första gången.
Mm.
Och precis lika roligt någonstans. När man ser att synken sitter, eller jag ser i monitorn att den där bilden ska jag klippa till. Den där ska jag kolla. Den vändningen är skitsnygg.
Mm.
Fy fan, vad bra. Om de gör det, i nästa scen ska jag be dem att göra de här sakerna. Då kommer jag kunna klippa ihop det. Så kommer det synka så jäkla bra.
Ja.
Då är man inne i det som är magin och det som jag tycker är det roliga i det här. Och det är just att titta på någonting, ha tänkt ut någonting, få det att funka framför kameran och veta så här, när jag sätter mig och klipper det här nu så kommer alla andra förhoppningsvis känna precis samma sak. Fan vad det här flöt rytmiskt eller vad coolt det ser ut eller vad passar låten.
Mm.
Så att den barnsliga jag älskar det fortfarande så otroligt mycket. Så att jag saknar musikvideos.
Mm.
Har du någon dröm, om du får drömma dig bort liksom, någon drömartist eller band som du skulle vilja musikvideo till? Om du hade oändlig budget.
Ja. Nej men jag känner så här, det är ju samma sak där också, att om jag får en artist som litar på mig, då kan jag göra video till precis vem som helst. faktiskt. Låter ju så här. Och det säger jag säkert bara för att jag inte kan komma på en artist som jag verkligen skulle vilja jobba med. Mm. Men jag har ju massa gamla hiphop-husgudar som jag gärna skulle vilja göra musikvideos till. Sådär. Mm. Men samtidigt så är det så att jag skulle gärna vilja göra en ny Darin-video eller en ny Petter-video eller en ny E-Type nu. Mm. Och se hur skulle det se ut nu med någonting som faktiskt har betytt någonting för mig. Kan jag göra det lika bra eller var det bara då jag lyckades med det så jag får skämmas nu? Och så vidare. För det skulle liksom sätta igång en sån här underdog-känsla med att nu måste jag verkligen, jag slåss ju mot mig själv. Jag slåss mot mitt liksom så här 30 år yngre mig.
Just det.
Hur gör jag nu? Liksom? Mm. Eller 25 eller vad det nu kan vara.
Okay.
Så mitt svar är nog, jag skulle nog vilja göra videos med artister som jag har gjort videos med förr som har betytt någonting. Mm. Och se om det kan lyfta en gång till.
Jag tycker du ska, det vore jättekul att se. Ja. På tal om det så Petter gjorde väl någon sån där blinkning, någon ny video va, med Susanne Reuter. Men någon annan då.
Antar. Just det. Och det tycker jag är skitkul.
Ja.
Det betyder ju också att han tyckte om den videon och att det finns där liksom. Han har aldrig tackat mig, han har aldrig dunkat mig i ryggen för att jag har gjort de här videosna.
Okay.
Men jag kan säga att både saker och ting och såklart videosna, de hjälpte honom så utav helskotta att bli den artist han blev nu. Därför att de snurrade så hårt på MTV och MTV Nordic. Även E-Type och även Darin. Alla de var så här att de kom i segment när MTV först blev MTV eller var ZTV. Och sen, och sen så att det blev MTV Nordic och sen MTV Sverige. Mm. Och liksom, de kom precis i deras releaser. Så de rullade så otroligt mycket med videos. Så att även de inte tackar mig så vet jag att videosen har gjort väldigt mycket för att de skulle vara visuellt de artister de är idag.
Ja.
Med det. Och det är jag väldigt stolt över.
Ja, och vi som var i den åldern när det släpptes har ju verkligen dig att tacka för så många härliga musikvideor. Jag såg nu, bara innan vi avslutade, var också fråga. Jag såg att du hade gjort en Jumper-video också.
Ja!
Och Jumper gillade jag ju väldigt mycket när jag var liten. Ja. Har du något att säga om tapetklister-videon?
Ja. Nej, men Jumper var faktiskt...
Jävligt bra band ändå, måste jag säga. Ja. Lite snällare Kent.
Ja, precis. Mm. Och Jumper var... Jumper var nog min, vet du, det var ju inne i E-Type, det är nog min första, det är nog min första video skulle jag säga.
Mm.
Där jag liksom också så här, jag fattar inte ett skit vad jag gjorde.
Mm.
Jag ritade bara upp bilder, åkte till hittade ett warehouse där vi var och filmade. Mm. Och så skulle det vara så otroligt mogen idé med ett gäng killar som spelar poker och ett gäng tjej som spelar tärning. Vem som vinner en dejt med varandra. Det är hela idén med allt det här. Och att jag lyckades få en CD-växlare av ett bolag om jag visar den i bild. Det är liksom, det är det jag hängde upp där. Jag sa ingenting till bolaget. Jag bara så här, men du Micke, varför sitter du i början av videon med en CD-växlare utanför ett warehouse och dricker ur en termos? Jag bara, därför att jag tycker att Jumper är så bra. Mm. Ja, okej, perfekt, kör. Ja, så det var liksom första. Och samma sak där, Jumper var ju också väldigt ödmjuka och väldigt trevliga.
Mm, ja.
Och tacksamma att göra video.
Mm.
Så jag gjorde två videos med dem. Och det var jättekul. Så det var mina första videos. Och det var en bra liksom känsla att få göra videos med.
Ja, bra facts med CD-växlar. Jag måste kolla på den sen.
Ja.
Jag har nog minne av att det är den där faktiskt. Men fan, tusen tack för att du kom hit idag.
Och dela med dig av så mycket spännande och intressant.
Det känns jättekul. Som att jag kunde ha suttit någon timme till.
Ja, verkligen.
Vi kanske får chans att återvända något.
Ja, gärna. Jättekul att få berätta gamla minnen och komma ihåg att man tycker att saker är roligt också.
Mm. Det är det viktiga. Men tack så mycket för idag. Josef Hermansson heter jag.
Filip Stenner heter jag.
Och Micke Mike Delik här. Tack så mycket.
Tack så mycket.
Hörs. Hej.